Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Anders Baring.
Fritte Fritsson.
Du, hur läget?
Det är bra. Jag har just bara slickat på den här ölburken och det lilla bubblet som kommer upp och känner mig redan lite påverkad.
Drunk December.
Drunk December.
Men det är, alltså, december är liksom en enda lång rad av julbord och firmafester och AVs. Ja. 50-årsfiranden och bara allmänna fylletillfällen. Ja. Alltså ibland så behöver man liksom inte ens ett julbord för att bli full.
Nej. Jag var på julbord igår på Fjäderholmarna, då gjorde jag det fullvuxna att jag drack lättöl.
Men du tog en snaps?
För att kunna dricka snaps. Och, ja, och konjak. Nej, calvados. Mm.
Men alltså om jag är på ett julbord, alltså jag behöver verkligen ingen starköl för att njuta av ett julbord.
Nej, inte jag.
Jag kan verkligen ta en lättöl, men gärna en liten luring.
Japp. Ja. Vi var bara jag och frugan på julbordet och vi sjöng ändå snapsvisor.
Nej, vad roligt. Det var
jävla trevligt.
Kör ni Hej tomtegubbar?
Nej, vi körde Upp på vägen går en gädda med långa skrangliga ben. Men ni ska inte vara rädda, ta en sup så går det väl.
Ännu en låt som inte ens rimmar.
Nej, och här uppe i vårt karga land faller av. Mognar inte druvan, någonting ovan jord faller av. När uppe i Norden mognar druvan under jorden, av dess ljuva vätskor njutar vi ibland faller av. Som en djungeld genom strupen letar sig den svenska supen, det är drycken i järnbärarland faller av.
Den var bra tycker jag.
Den är bra, ja. Ja.
Den är, ska inte säga att den är Sara Lidmansk, men bra nära.
Det är Sara Lidman som har skrivit den. Det skulle kunna vara det faktiskt. Du tänker på järnbane-eposet.
Ja, lite. Ja, det var väl den associationen jag fick. Ja. Men, och det är ju på den gamla melodin Vi går över dagstänkta berg.
Ja.
Som är väl alltså det är en melodi, Olof Thunman.
Jaha.
Text Olof Thunman. Melodi vet jag inte.
Jag skulle säga så här, kan inte det vara meloditradd?
Jo, men jag tänker kanske att det är meloditradd.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Det låter väldigt mycket som typ så här Drottningholmsmusiken. Mm. Alltså Roman.
Mm.
Han som skrev Gubben Noah.
Mm. Det skulle kunna vara det, men jag tror inte att det är det faktiskt. Men vi får återkomma ämnet helt enkelt. Mm. Så jag gissar fel på en grej i arkivsamtal, så jag kommer aldrig säga någonting på
det
mer.
Nej, för fan vad det där, vad du måste släppa det där alltså.
Ja, men jag har släppt det. Ja,
för det finns ju personer som är bra på, det finns personer som inte får ha fel. Det är typ så här, fråga Lund, professorer och så. Men du är inte en av dem. Du är ju en humorist.
Ja, det sant.
Med hög allmänbildning. Mm. Men ändå med en ära av killgissning över det. Det är inte som en del av charmen att du blandade ihop Niklas Strömstedt och... vad fan var du blandade
ihop?
Bosse och Lasse Strömstedt.
Också så att de heter Bosse och Lasse. Ja. det gör extremt svårt. Men vi kan väl vara transparenta nog och säga då att vi för att balansera tidigare dagars alkoholintag så sitter vi också med en 5,9 framför oss.
Ja.
Och om min mamma hör det här och pappa så kan jag säga att det är lugnt. Det är lugnt. Ikväll så kommer jag gå hem och äta ostbågar och dricka lättöl. Titta på spåret tillsammans med min familj och allt kommer att frid och fröjd.
Samma här.
Bra, då har vi sagt det också.
Ja, ja. Men vadå, det här är bara en 5,9?
Nej, bara 5,9 sa väl inte.
Nej, du fick det låta, det fanns undertext av att du sa 5,9 som man säger 3,5.
Nej, det var inte meningen. Men 5,9 är ju ganska starkt för att vara stark öl. Jag tänker att 5,5 där någonstans, där brukar det 5,2, där brukar det ligga.
Ja.
Så 5,9 är ju ganska, det är ju en... Och sen har du de här 7,2 och 7,9, då börjar det bli riktigt intressant.
Ja, det är de.
Ja. Där man verkligen känner att okej, här börjar smaka alkohol.
Effekten känns nästan narkotisk.
Ja,
faktiskt.
Ja. Men på ett sätt är det härligt.
Jag måste säga det, att jag tycker att just starköl är den mest narkotiska alkoholdrycken i snabb effekt. Och liksom om du är ute efter någon form av så här stryka topparna av vardagen, så är ingenting så bra som en ganska liten, kall och stark starköl.
Mm.
Och det är farligt det där.
Mm.
Hur man plötsligt kan känna sig, jag behöver en starköl.
För en starköl kan lätt bli flera.
Ja.
Ja, skål på det.
Skål då. Mm. Och det är en lejon. Är det här också en Åbro?
Ja, Åbro.
Ja. Ja, då har vi varit transparenta nog och tala om för folk att vi sitter och småsuper på fredag eftermiddagen.
Ja.
Ja. Vi har fått kritik för det här fredagspoddandet. Därför att podden släpps ju natten mellan söndag och måndag. Och de flesta som lyssnar på det här sitter då på väg till jobbet på någon buss eller någon bilkö. Och har inte alls den här goa fredagskänslan som vi har när vi spelar in. Men så är ju så att säga nästan all medias villkoren är ju det att man ofta spelar in i förväg. Och det är svårt att fånga stämningen i det.
Men ska vi istället på något sätt lajva då att så här,
det är måndag morgon. Oh.
Ja. Måndag morgon igen, Anders. Ja.
Hur var helgen kanske först som man ska?
Den var tung, ja. Kan jag berätta. Det var alkohol. Det var byta till vinterdäck.
Ja. Det var spåra ur framför på spåret. När man kom i otakt med Duo-appen och började få skiten spoilad.
Men du spelar med Duo-appen?
Jag har slutat med det.
Ja.
Faktiskt. Därför att jag... Jag kollar ofta på min dator och pausar då ibland för att det händer någonting i bakgrunden. Jag vill ha 100% koncentration.
Men i den familj så är det är ingen så här att lägerhälls-tv att ni klockan 20 på fredag nu sätter vi på spåret.
Nej.
Vad gör ni då istället då?
Ja, men då äter vi ofta.
Okej, senmiddag.
Ja, men sen så har vi en dålig planlöst lägenhet. För att vårt vardagsrum, det är också ett genomgångsrum med hallen och köket och ställas rum. Så att det kan vara så att när det är som mest intressant på spåret så plötsligt så bara rasslar det till och så kommer 7 tonåringar eller 18-åringar som ska passera igenom vardagsrummet.
Tyst! Ja. Pappa ser på spåret!
Och finns det någonting som låter mer och som tar mer plats än 7-18-åringar som försöker vara diskreta?
Oj, 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 förlåt! Och toss.
Bum, bum, ja. Bum, bum.
Det skulle möjligtvis vara en 3-åring och en halvtåring som kräver extremt mycket uppmärksamhet.
Ja.
Ja, det var... och en sambo som också är nästan lika jobbig.
Men som sitter och kommenterar då eller? Ja, du var lång, alltså när jag hör det, då har jag hört att du var långt kvar till en bra tittning av på spåret. Du pratar 10 år och sånt.
Ja, men så är det. Mm. Så är det.
Men du får skola in familjen på att verkligen koncentration som gäller här nu.
Mm.
Du får liksom, för dem blir det på något sätt så här helgmålsbön.
Mm. Men man känner sig alltid så dum när man vill liksom lyssna på radio eller titta på tv helt i tystnad.
Ja.
För att man framstår som en freak på något sätt.
Mm.
Men och när den andra då sitter och liksom vill småprata lite grann. Alltså det är ju liksom det sociala livet och det är väl trevligt på ett plan.
Mm.
Men så framstår man då som en person som blir som en väldigt otrevlig person.
För det där kan ju spegla ganska mycket hur man mår i övrigt också. Att om man... När man blir irriterad för att någon stör en mitt under en på spåret eller en spännande vändpunkt i vår tid nu, så då kanske det är något annat. Alltså då är man lite småirriterad ändå.
Ja, jo, fast jag blir ju inte så irriterad, men jag skulle ju vilja ha ett lite mera fokuserat radio- och tv-intag än vad jag har idag. Men det är därför som det är så himla skönt att sätta på sig lurarna, gå hemifrån på morgonen och lyssna på en podd eller på P1 och bara helt ostört.
Ja.
Så man får väl kanske då inse att det är där man får lugn och ro. Helt
men, men just för att besvara din fråga, varför inte på spåret i lägerhälls-tv? Det är därför att vi väntar tills man vet att nu förutsättningarna är mer maximala för att det inte ska bli störningsmoment.
Just det.
Det kan ofta vara så att jag till och med borstar tänderna och går och lägger min säng och tittar i sängen. Och då får man ju inte gå ut på sociala medier och få avsnittet spoilat om Josefin Johansson plötsligt bara hurra, hurra, jag vann dagens
Det lönade sig att plugga på Bristol och mamma, nej!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Har du tagit Bristol?
Ja, Bristol. Det vet jag inte. Jag vet ju inte vad det är för ledtrådar.
Mm.
Jag kan inte mycket om Bristol.
Mm.
Ganska dålig på geografi överhuvudtaget.
Jag tror att Banksy kanske kommer från Bristol.
Jaha.
Det är det nog ändå jag vet också.
Men hur vet du det?
Därför att jag läste det någonstans bara.
Jag trodde han var amerikan.
Nej, han är engelsman.
Alltså jag till och med...
Till 98%.
Jag såg en dokumentär om Banksy.
Den är Exit Through the Gift Shop.
Ja, exakt. Och det är den snubben det handlar om. Det ryktas om att det är Banksy.
Okej.
Okay, ja. Och det är ju en amerikan.
Mm.
Så vi vet inte om Banksy är en eller flera personer. Om det är liksom en kille från Cardiff, en från Bristol, en från Manchester.
Mm.
Eller om det är en verklig Bristol.
Eller om det är David Cameron.
Ja, det hade ju varit, då hade det varit konst på riktigt.
Alltså. Eller hur? Men du, okej, okay, vad är du mest intresserad av? Vem som är Banksy eller vem som är Bo Baldersson?
Nej, det måste ändå vara vem som är Banksy.
Eller hur?
Men alltså, det bygger ju på att det är en person som är känd. Låt säga att man så här, vi går till Bo Baldersson då.
Ja.
Okej, vi går till botten med vem är Bo Baldersson? Och så blir svaret, det är Astrid Lindgren.
Mm.
Det hade ju varit fantastiskt.
Ja, det hade varit. Men det har ju funnits en massa sådana konspirationsteorier om det. Men det finns ju väldigt mycket ledtrådar som pekar mot någon gammal läroverksadjunkt som heter Sjöberg eller någonting.
Ja, just det. Men det är tråkigare om det är någon okänd läroverksadjunkt.
Som flyttade typ kanske till Irland och sen så började det komma en massa utbetalningar från Nordsjätts eller Bonniers. Just till Irland eller Isle of Man.
Och varför han flyttade dit var skattetekniska skäl.
Ja, det är ju idén. Det är spaningen liksom.
Men alltså, det är ju det som är vågspelet med att ge sig in och försöka ta reda på vem var det här nu då?
Mm.
För att man riskerar att bli jävligt liksom, vilka var filmer och arten är dang. Jag hoppas att det är bröderna vi är nu då. Så att det inte är någon liksom random ironiker, någon slags liksom Trelleborgs Tiny Tim som bara råkade vara.
Men det är ju, chansen är ju ganska stor att det är någon okänd, tänker jag. Ja. Alltså det är ju inte, alltså det är ju härlig musik. Lite skramlig, proggig, lo-fi musik. Men det är ju inte så att så här, det är ju nästan, det är bara Mikael Wiehe som kan skriva de låtarna. Så är det ju inte.
Nej.
För det skulle ju vara, jag kan ju tänka mig ganska många som skulle kunna skriva med den typen av musik. Alltså liksom, det är inte 100 000 kanske i Sverige, men det finns ju ändå 1000 skåningar som skulle kunna göra
det. Ja, men alltså det, hela den här liksom skånska humortraditionen är ju väldigt mycket film och arten idag. Men just Mikael Wiehe är ju inte en av dem som jag tycker är tänkbara. Jag hade liksom inte blivit mindre förvånad, alltså nu har det ju spekulerats att det är, men jag hade blivit på något sätt mindre förvånad om det visade sig att det var Thomas Ledin som var filmen Arten Dang.
Men tror du att han skulle kunna sjunga på den skånskan?
Men han kanske proddade det och så plockade han in han, som ett studieprojekt, som en producent. Liksom.
Som är så här, som moderna så här, EDM-kompositörer gör.
Ja.
Alltså som Avicii och Guetta och så här, att de har sångare som sjunger åt dem.
Ja. De tar liksom aldrig ur sig AirPodsen när de gör musik, utan de står i ett angränsande rum och snackar med någon medan musiken görs där inne. Och sen signerar de bara.
Men det gick ett rykte om att det här, det är på filmen Art and the Dance på deras plätt LP, så är det en bild på två småpojkar i ett badkar.
Mm.
Men jag har en kompis som berättade för mig att han, antingen han eller någon i hans närhet hade varit hemma hos någon av bröderna vi och sett den bilden där. Och det är ju ett starkt indicium.
Som fotografi alltså.
Ja, som fotografi. Det är ett starkt indicium.
Mm.
Men det kan ju också bara vara rent skrävel.
Ja.
Men han känns vederhäftig.
Det känns otroligt inte Mikael Wiehe att göra ett sånt projekt.
För att Mikael Wiehe inte har den typen av humor.
Ja, han andas inte humor överhuvudtaget.
Nej, kan man inte säga att han gör.
Och en annan grej.
Det stämmer att han stod och sålde skivor på Björn Afzelius begravning.
Ja, det är också ett rykte jag har hört.
Ja, du har hört det?
Ja, jag har hört det på flera håll. Ja. Men just därför också att det rimmar så lite med Mikael Wiehe att ha någonting så... Att vara upphovsman till någonting så populärt och inte ta äran för det.
Nej.
Eller hur? Det hade ju inte han...
Men det finns ju ingen i hela världen, tror jag, som är lika mycket både socialist och krämare som Mikael Wiehe.
Nej, det är verkligen sant.
Han är 100% kommunist och 100% kapitalist. Ja.
Men han är ett intressant exempel på människans, liksom, hur människan är en produkt av motstridiga viljor och krafter.
Han är yin och yang.
Ja, det är han, det är han verkligen.
Han är Mikael och vi. Han är Jekyll och Hyde.
Men jag måste bara återkomma till Banksy, så har jag aldrig varit speciellt förtjust i Banksy.
Nej, tycker att han är enkel?
Ja,
enkel.
Kitschig som fan. Mm.
Men det ligger på något sätt i gatukonstens natur också. Att, ja. Alltså man har lite tid på sig, men man ska göra ett statement.
Mm.
Och när någon då, Damien Hirst eller någonting, eller vem det nu är, som gör någon slags skikt, las genom en ko som man ställer ut i någon slags kroppsvätska-aktig grej. Det är någonting som passar för konsthallarna, men ska du bara upp med liksom en enkel så här sprayad stencilgrej på en vägg, så kanske det blir lite mera av den karaktären.
Ja, men det måste vara enkel att producera. Mm. Det ska vara en sprayfärgsmall liksom.
Mm.
Den ska vara lätt kommunikativ, man ska förstå budskapet, vilket gör att den sällan går, precis, Damon Hirst, krävs liksom en avhandling för att förstå. Men den ska också vara god.
Mm.
Och det är nästan det som är mest problemet med Banksy, att den är så jävla god.
Ja. Men då kanske du gillar Dan Park bättre då?
Jag tänkte faktiskt att medan du pratade om Damon Hirst, så tänkte jag så här, vem skulle kunna vara Banks, ja, Dan Park. Jag tror inte att det är så smart av mig som en barnboksförfattare på uppgång och liksom uttrycka någon form av liksom gillande för Dan Park. Jag tycker Dan Park är ganska obehaglig faktiskt.
Men det är inte din persona. Men det är kanske mer Kringlan. Kringlan kan ju vara en sån som tycker att ja, men han är han så dålig då. Så.
Ja, han sågade ju av liksom hela, han offrade hela sin barn-tv-karriär för att få kunna liksom offentligt torgföra att Dan Park har en poäng.
Ja. Eller han, snarare att han har en rätt att göra det han gör, tänker jag. Men det är ju...
Banks är ju extremt på raden alltså. Det är det här senaste verket på Christie's när man klubbar en målning eller en affisch, och den strimla sin papper i en dokumentförstörare. Det är så på raden och det är så enkelt och det är så givet att han får jättemycket PR för det. Liksom. Jag har otroligt också, svårt för det faktiskt.
Ja,
men jag dåligt humör av Banks och alla Banks-kramare.
Ja, men jag förstår vad du menar, men jag tycker också att det finns någonting... Alltså,
tycker Donald Trump är en bättre konceptkonstnär än Banksy?
Ja, men för att vara en konceptkonstnär ska man nog inte ha en ambition att vara en konceptkonstnär.
Jo, för sig, men det vet man ju inte. Det kanske är ett konstprojekt som man håller på med. Jag menar, han väcker fler intressanta tankar genom sin existens än vad Banksy gör. För Banksy, han bara stryker alla medhårs med vad de redan visste att de tyckte. Det är bara som att han går och säger att det är helt okej att vara lite kritisk mot den kommersialiserade konstbranschen. Mm. Eller det är liksom, det är klart att vi ska ha det här lilla barnet som lyfter i en ballong och det symboliserar på något sätt så här en förlorad barndom eller flyktingbarn eller liksom.
Ja, alltså jag tycker kanske att jag förstår vad du menar, men jag tycker kanske att han har lite fler lager ändå. Jag tycker inte att han är liksom komplex, det tycker jag inte. Men det här Christie's-verket, alltså, det är inte bara att det här verket börjar liksom shredda sig själv. Utan det är också, jag tänker ju att det är en ganska lång process att bygga ett konstverk som helt plötsligt på en given signal börjar strimla sig själv. Ibland så, alltså på samma sätt som man kan imponeras av Philip von Schantz som har målat så här typ 16 000 lingon i en skål, och man tycker, ja, men det här är imponerande för att han har målat varje lingon.
Grafikens hus.
Ja, exakt. Varje lingon ser fan ut som ett lingon. Och då det är liksom så här, hatten av för Philip von Schantz.
Mm.
På samma sätt kan jag ju tycka att konstnärer som gör konceptkonst som som kräver en lång förberedelsetid och liksom så här att bygga en liksom avancerad apparat, det är också värt att lyfta på hatten på. Så det är inte bara det något då tomma så här statementet att konstvärlden är godtycklig och töntig.
Nej, men det är någonting mer, jag håller med dig, det är verkligen fantastiskt lovvärt, men reaktionen, man blir spyfärdig av reaktionen på det här, att alla bara unisont applåderar och dess, liksom varför bara liksom.
Men jag tyckte bara en sån enkel grej som att den filmen Exit Through the Gift Shop, alltså den dubbeltydigheten där i vad som är vad i den filmen, det tyckte jag var ett jättebra verk, för att det var svårt tydbart tyckte jag.
Men jag tycker Banksy blir intressant när man börjar ifrågasätta honom, och jag tycker att jag är en intressantare Banksy-tolk. Som går runt och blir på dåligt humör när jag hör talas om Banksy, är en intressantare del av verket Banksy än de som bara snabbt som fan bestämmer sig att det här var väldigt bra, det som hände på Christie's. Alltså, är du med?
Ja, men du vill säga är att när Banksy blir bra först när någon börjar ifrågasätta honom, det vill säga när jag ifrågasätter Banksy, då blir han bra på riktigt. Alltså Banksy behöver någon person för att liksom lyfta till en Rembrandt-nivå. Den personen, det är jag.
Ofta är jag. Ofta när medioker konst möter mig så blir det bra.
Ja. Du kan gå fram till en sån här hötorgsmålare. Du kan gå fram till någon sån här tecknare som tecknar så här barn på Ramblan.
Ja.
Och sen kan du göra någonting med den processen liksom, och berätta hur ful den här barnteckningen är och liksom hur olikt det här liksom halvkarikatyren av det här barnet är. Och så liksom lyfts verket upp till en helt annan nivå.
Ja, men du kan ta ett enklare exempel. Till exempel julkalendern Julkul med Staffan och Bengt. Kanske du satt och kollade på.
Ja, men det gjorde jag säkert. Ja,
tyckte att det var helt okej. Skulle suttit med mig och kollat.
Ja.
Ja, som jag älskade det. Och skrattade och skrek och såg nyanserna. Och såg också hur Bengt ständigt kämpade mot en galopperande behov av att springa ut och röka en cig.
Men Bengt hade en jävla rökaura.
Ja, han hade rök och alkoholaura.
Mm. Men jag tänkte nästan ännu mer rökaura än alkoholaura.
Ja, verkligen.
Jag tänkte att Staffan Ling har mer alkoholaura, tycker jag. Ja. En nikotinaura.
Alltså jag tycker, det känns nästan elakt, men vet du vad jag tycker Staffan Ling har för aura?
Nej.
Viagra-aura.
Ja, det har han faktiskt.
En Viagra-kille.
Mm. Det där vet vi ingenting om, men du har ju helt rätt.
Men Staffan Ling kan också vara en sån där kille som både är marxist och kapitalist i en person, känns det som.
Okej, Oldsberg, alkohol eller Viagra-aura?
Alkohol.
Ja, och Viagra.
Men det ena, jag menar så här, jag tycker att har man alkohol och Viagra, då är det för att man har supit bort, då är det vinballe.
Mm.
Men jag menar, Staffan Lings tycker jag känns mer som en kille som är impotent och behöver Viagra.
Mm.
Eller kanske snarare är nyfiken på det ur ett liksom, nästan naturvetenskapligt perspektiv, plus att han har en jävla sex drive.
Där har vi ett jävla bra poddavsnitt. Staffan Ling, nyfiken på Viagra.
Lever han, Staffan Ling, fortfarande?
Det jag tror han gör det. Men jag tror Bengt är avliden, va?
Bengt hade varit 100, tror jag, om han levde.
Bengt Andersson, eller?
Ja, han? Bengt Andersson. Gammal lokförare.
Mm. Som gammal lokförare gone Umeå TV, typ. Eller?
Japp. Yep. Det fanns ett fantastiskt inslag, eller segment i Staffan och Bengts program Sant och sånt, som gick när vi var små. Så när de testade, det var ett naturvetenskapligt program med humor.
Men det kanske var den tidens Anders och Måns.
Ja, det var det verkligen. Men när de skulle testa en alkoholmätare och Bengt var tvungen att dricka för att det skulle ge utslag.
Det kunde man göra i barnprogram den tiden.
Ja. Och just att Staffan så här säger till honom, du behöver inte dricka mer nu, det räcker. Och en annan gång så ska de testa.
du Staffan, du ska inte säga hur mycket jag... Hur mycket hembränt jag ska dricka nu. Nu testar vi den här alkoholmätaren. Ger en utslag, Staffan. Jävlar, du, det går i taket. Och jävlar, mätaren går i taket. Så har du sett, Staffan.
Jag tror faktiskt att det var han som lanserade uttrycket skogsstjärna.
Vad innebär det?
Det är väl hemkört.
Okej.
I den här lilla filmen Snow Roller. Alltså Lasse Åbergs Sällskapsresan 2 eller Snow Roller.
Men jag tänker att det är kanske är många inkörsport i Staffan och Bengt. För att tv-programmet sånt och sånt är ju då liksom, det är väl generationsmarkör för 70-talister, 60-talister och 70-talister kanske. Ja. Men Snow Roller har ju ändå liksom den lever ju många liv eftersom Lasse Åbergs filmer är populära även bland yngre 80- och 90-talister också. Mm. I alla fall de som är lite populära kulturellt intresserade.
Du ska se en Lasse Åberg film tillsammans med mig. Skulle du märka vad bra den är. Valfri Lasse Åberg film.
Det är så här repmånad till och med.
Ja, repmånad, vet när de åker över den här bron och skrivit helikopter på sidan av en bil för att inte få köra några fordon där.
Ja, just det.
Se det med mig.
Men du, kan du till och med få de här gamla tråkiga Lasse Åberg och Ordi Struver-sketcherna från 60-talet att flyga? Eller?
Du. Det behövs knappt, jag kan säga.
Är det så?
Oj, det flyger så bra ändå.
De här små Chakta-10-inspirerade svartvita verken.
Japp, det kan jag verkligen. Vad var vi? Jo, vi var på Staffan och Bengt i Snow Roller.
Jag har ingen aning.
Vi slidar, vi glider.
Det här är en Sliding Doors-historia.
Det är som att vi kör liksom hela inlandsbasan på Syllarna. Hela inlandsbanan på Syllarna. Hoting, Dorotea.
Behöver ingen räls.
Vilhelmina. Och vi bara skrattar med. Vi hade 5,9 i den här ölen alltså. Har du fler?
Jag har tyvärr inga starkpangare. Jag har 2 alkoholfria, men de tänkte jag ha till På spåret.
De ska ha till På spåret sen. Mm.
Men nej, men okej, men Snow Roller, mer om den.
Ja, men alltså där spelar ju Staffan Bing. 2 entreprenörer från Luleå som ska lansera Sparken i Österrike.
Just det, The Kick.
The Kick.
We call it
The
Kick.
Det är så enkelt så att de kommer ner där och sen så ska de bjuda de här damerna som sen kommer att få ligga med Lasse Åberg och Jon Skolmen in i sin husvagn. Och
då bjuder dem.
Ja. Och du bjuder dem på vargtass. Ja.
Men det som jag tycker är intressant med den här scenen.
Ja, men jag är på Skogsstjärna. Ja.
Ja, att de vill ju att de här 2 tjejerna ska vara med i en reklamfilm för det här. Mm. Vilket de ju också är ju. Mm. En ganska lökig reklamfilm. Som det är ett bra skämt i sig, liksom, den reklamfilmen. Men det som är intressant tycker jag är att de vill ju att de ska vara med i filmen. Och de bjuder in dem i husvagnen. Men det finns liksom, jag tycker inte det finns några riktigt sexuella vibbar.
Nej.
Alltså, Staffan och Bengt, de är ju väldigt så här försagda. Och speciellt Staffan.
Ja.
Och Bengt är ju lite mer talkative. Ja. Men det är väldigt så här ändå. Jag tycker att det finns en rekorderlig stämning där. Som jag kan uppskatta det.
Ja. Verkligen. Jag bara åkte snett för att vi har ju sagt att Staffan lingade Viagra aura.
Okej, ja, men alltså, men i den scenen har han verkligen inte det.
Nej. Inte han nästan lite så lätt utvecklingsstörd.
Det där tar jag avstånd från direkt. Alltså,
men alltså, du menar att han är funktionsvarierad blyg mot kvinnor så han blir funktionsvarierad
i filmen, ja.
I den filmen, ja.
Ja, men han har ju någon slags social fobi, ja. Har han ju. Det har han ju.
Ja. Det är väldigt roligt också att de har fått ihop ett komikerpar, en född 20, en född 47, och det är han född 20 som är den sexiga i komikerparet. Eller hur?
Ja, Bengt, där ja, öppnar man gärna byxorna.
Ja, men det är samma, undrar lite vad, men det är lite så här tomodén, liksom det är så här, det handlar mer om att sitta i knät och få killa lite.
Ja, men jag tycker ju att Staffan och Bengt som de där 2 sparkentreprenörerna är ju, vad är det Holmqvist Mekanisk eller vad heter det, något sånt där?
Jag kommer inte ihåg.
Nej. Men skitsamma, men de är ju extremt välkastade.
Ja.
Men det är ju alltså Lasse Åbergs, jag tycker hans casting är jättebra generellt.
Jättebra, men det här undrar jag lite vad som var hönan och ägget. Alltså var det så att de hade skrivit 2 sparkentreprenörer och så här, vilka ska vi kasta? Ska vi ta Magnus Brasse, Staffan och Bengt? Eller ska vi skriva ett par roller för Staffan och Bengt?
Mm.
Vad var hönan och vad var ägget där?
Ja, men det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men Staffan och Bengt, man hade ju liksom någon slags momentum där mitten av 80-talet. Ja. Så att jag tänker, eller för sig, det var några år efter sant och sånt, men det är ju ändå.
Sen dog ju hela Staffan Ling tog en jätterisk tycker jag i sin karriär när han valde att spela huvudrollen i den surrealistiska stumfilmen Gemutredningen. Eller hur? Som skulle gissla Som skulle gissla den svenska byråkratin.
Mm. Men,
har du sett den va?
Nej, det har jag absolut inte gjort.
Har du sett genet? Jag har sett den två gånger.
Det är klart du har. Det är klart. Men det är roligt. Men jag antar att det var ironiskt att han tog en stor risk i med det.
Nej, men alltså den var så jävla mörk.
Ja, ja.
Han dödade allt han hade byggt upp genom att vara med, göra sant och sånt, göra julkalender och göra en jätterolig karaktär i... Alltså det är otydligt, för nu spelar han en...
Men jag tror ju andra sidan att den här filmen GM-utredningen gick ganska många förbi.
Ja, uppenbarligen om inte ens du har sett den så måste han ha gjort det. Men jag har sett den två gånger.
Jag har aldrig hört talas om filmen GM-utredningen.
Och där förekommer bland annat en... Han är så fruktansvärt för mycket byråkrat. Mm. Och det handlar om att han ska utreda någonting om GM.
Mm.
Det här är liksom sent 80-tal och vi börjar liksom få upp ögonen för att det svenska gråsossamhället ska gisslas. Och nu gör vi en film som heter GM-utredningen. Och jag redan som litet barn kände så här, vänta nu håller de på att skämta från höger.
Mm.
Men de har tagit in en gammal marxist, Staffan Ling. Som, alltså det har varit otydligt för mig. Men då är det en scen när han tar en kvinna på brösten.
Mm.
Han står i en hiss och plötsligt så står han och tar henne på brösten. Mm. Och där, där blev han väldigt mörk.
Mm. Vem var det som gjorde den här filmen?
Jag vet inte. Vem det var. Vi har ju lyssnare som säkert kommer att kunna, kunna svara på det i Facebookgruppen.
Ja.
Men det skulle kunna ha varit Kjell Sundvall som gjorde den.
Mm.
Faktiskt. GM-utredningen 1988 kanske.
Jag tittar inte på mig.
Staffan Ling i en mörk roll.
Mm.
Och sen kom han ju tillbaka som programledare för
Lingo eller?
Ja. Och då blev han ju superbred och fakturerade fett.
Men då var det ju kanske inte så farligt för karriären då.
Nej, men han blev ju otydlig på något sätt. Mm. Sen så var han tvungen att komma upp på fast mark.
Men var det liksom en hemsko i resten av hans karriär skulle du säga?
GM-utredningen. Ja, jag tror att han hämtade hem det med, men han förlorade någon form av vad ska man säga, mullimäck-kvalitet.
Men måste man vara så tydlig som konstnär då, eller som mediaperson? Alltså jag tänker att det är många andra som har gjort det här, att men nu är jag med något seriöst. Och sen så kan det bli bra eller mindre bra, men det är ändå ett tecken på att man är nyfiken på att testa olika saker.
Jo. Ja, jag vet inte, det är väl det. Jag tycker på något sätt så här, det är det sämsta man har gjort som man tenderar att... Som tenderar att, att måla bilden av vem man är. Man kollar på ett exempel som Pernilla Wahlgren.
Mm.
Hon har gjort en stark roll i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander som ett kräkande dött barn. Sen spelade hon huvudrollen i Bo Widerbergs film Ormens väg på Helleberget.
Mm.
Men det är ändå Nicke och Nilla man minns.
Mm.
Och Piccadilly Circus.
Ja.
Och då är jag med
du säger det bästa hon har gjort.
Ja. Roligt om man hade fått in att de kunde ta fyrstyrkna cis i Ormens väg på Helleberget. Istället för att ormen går på Helleberget så är det Pernilla Wagen som tar fyrstyrkna cis och Stellan Skarsgård faller död ner utanför.
Fyrstyrkna cis är det som är ormen.
Ja. Du kan twisten i Ormens väg på Helleberget va?
Vagt. Ja. Upplys mig.
Jo, men det är ju så att storbonden har det är lite som i som en ond man. Torpan är skyldig storbonden pengar och han kan inte betala, så istället så får storbonden ligga med torpans dotter Pernilla Wahlgren.
Mm.
Och sen så vid ett sånt där tillfälle så skär de kuken av storbonden.
Mm.
Och de gör det ganska så här kliniskt. De skär av den och sen så häller de hett vatten på för att desinficera, så skickar de hem honom.
Mm.
Och han lommar iväg lite så här skamset, men kallar liksom inte polisen på dem. Men så kommer han tillbaka året därpå och säger, jag tror att det går ändå. Och då rämnar Helleberget när han vill en gång till, så här, trots att de har gjort den här kastreringen på honom. Det är Ormens väg på Helleberget. Men en liten, man kan säga att vi tog en liten resa där från Filmon Arthur and the Dung till Pernilla Wahlgrens insats i Ormens väg på Helleberget.
Men jag är lite nyfiken på alltså vad det kanske inte alltid, för det bygger på en roman, eller hur?
Ja, Torgny Lindgren.
Exakt, som sen blev filmatiserad.
Ja.
Men vad, men om man tar Torgny då först.
Torgny, Jogge Böles, Charles Bukowski.
Vi har ju pratat om Torgny Lindgren innan, du vet den här avsnittet när jag pratade om den här novellen.
Mm.
Jag tycker att han är övertydlig.
Ja.
Det är någonting med lämmar liksom, det ska skäras lämmar av folk hela tiden. Men sen finns han andra böcker som är lite mer, vad heter det, Pölsan och den här Hummelhonung. De är lite subtilare tycker jag. Men vad är det han vill säga med det, att är det som att den här storbunden är som en sån här, vad heter den här medusagestalt som man...
Vad är det? Hugger huvudet av så... Hydran, ja.
Hydran, ja. Precis. Ja. Som man hugger huvudet av så kommer det två nya. Så. Ja. Eller bara att man kan aldrig liksom riktigt straffa överhögheten för att det så här... Det kommer alltid tillbaka. Eller vad
nej, men det är snarare att det finns en universell rättvisa. Att han går för långt. Han går så långt som han gör. Så rämnar Helleberget och då han kommer ju att falla död ner. Så,
ja.
Så att han stretchar det lite för långt. Det är som att naturkrafterna säger stopp, nu får du vara nog.
Ja, just det. Men just det där att han kommer tillbaks.
Ja.
Just den delen.
Det är frågan om vems perspektiv den här historien tar. Om det är hans perspektiv eller om det är Pernilla Wahlgrens perspektiv.
Mm. Men det kräver ju lite ballar då, ursäkta, bildspråket att komma tillbaks. Man har blivit kastrerad av någon och sen så komma tillbaks. Så
ska det är det som är så, det är som en rolig scen när han kommer tillbaka. Jag tror att det går ändå. Jag tror att det går ändå. Då jävlar.
Ja.
Då tar han ett fyrstycket siss in i Almogalkoven och sen bara rämnar Helleberget. Och han faller.
Men det är då Helleberget rämnar?
Ja.
Okej, det är inte första gången?
Nej, första gången så tycker Helleberget okej, men när vi accepterar det här. Andra gången så rämnar.
Men vad är Helleberget en bild för då?
Ja, men det är väl någon slags grundfundament. Fast jag känner att jag är inte rätt person att liksom analysera den här filmen eller romanen. För jag har inte läst romanen och sett filmen en gång.
Men vad tyckte du om filmen då? Vem var det som gjorde den?
Bo Widerberg.
Ja. Vad tyckte du om filmen då?
5+.
Du tycker det?
Ja.
Ja.
Nej, jag var ju liten. Jag kanske var 15.
Men alltså, när jag hör om det, både bok och film... Ja. Så känner jag att det är så här typ svag tvåan. Ska jag säga.
Ja, men det är väldigt välgestaltat.
Är det?
Ja, Bo Widerberg tog ju tid på sig när han skulle göra något.
Mm.
Så det skulle ju vara riktiga flugor på insidan av fönstret. Inga digitala flugor.
Nej.
Liksom. Men jag kommer inte ihåg mer än... De enda karaktärer jag kommer ihåg, det är Pernilla Wahlgren och Stellan Skarsgård.
Men han gjorde den ganska sent ju.
Ja, i sin karriär. Ja, men han gjorde det före Lust och Fägingsdom.
Ja, det var det. Men var det i slutet av 80-talet någon gång?
Jag skulle tro det. Det han hade framför sig när han gjorde den, det var nog ytterligare ett projekt med Stellan Skarsgård som var en tv-teaterversion av Hamlet.
Mm. Men när man pratar om Bo Widerbergs filmografi så pratar man ju sällan om den filmen. Man pratar ju väldigt mycket om Barnvagnen och Kvarteret Korpen och Elvira Madigan och Joe Hill.
Mm.
Men det är ju aldrig någon som nämner Ormens väg på Helleberget. Då tänkte jag, det är någon slags indikation att det inte kanske inte är en kanonfilm.
Nej, du kan ha rätt. Det är samma. Nej, men jag minns att det var Big Shit när den kom. Alltså. Mm. Men det minns inte du.
Jag minns
också att det kan... han delar liksom verk med en annan stor konstnär, akademiledamoten Torgny Lindgren, att hans roman har samma titel. Så att... Men det kanske inte var så... Den kanske inte var så bra egentligen.
Men nu jag kommer ge både romanen och filmen 2+. Eller två getingar.
Det kommer ett nytt segment.
Jag ger en två autentiska Bo Widerberg-flugor. Men sen ska jag ju såklart läsa både boken och se filmen. Och sen får jag återkomma.
Det är roligt det där, tycker jag, den disciplinen att jag berättar om någonting för dig och så får du recensera utifrån vad jag berättar. Men vad skulle du ge gemutredningen för något då? Hur många gem?
Den får 4.
Ja, får den 4.
Ja, den är 4. Den är liksom en utsökt skildring av liksom det genombyråkratiserade samhället.
Ja.
Ett Sverige liksom på gränsen mellan folkhem och nyliberalism.
Ja.
Men utsökt Staffan Ling i huvudrollen som desillusionerad byråkrat.
Han gav liksom handsvettet ansikte. Du, vi gjorde ju en DNA-test för 2 år sedan.
Ja.
Där. Det där har ju att Norma ringa på vattnet för min del.
Ja, vad roligt. På vilket sätt då?
Jo, för jag blev kontaktad av en släktforskare för en vecka sedan som heter Jan-Olo Sjölund.
Okay.
Han var helt besatt av min släktlinje som går upp till norra Uppland. Jag har en släktlinjen DNA-sträng då som touchar hans DNA-sträng någonstans i Tierpstrakten.
Okej. Okay. Är det exakt där ni möts?
Ja, för han har liksom, jag tror att han har lagt ner 2 arbetsveckor på att försöka reda ut hur jag och han är släkt.
Okej.
Okay. Han är helt besatt av
släkt. Men känner han till vem du var, eller?
Nej, han visste inte vem jag var. Eller jag följde med att han tänkte att det är han som har skrivit Knyckertsböckerna. Jag är släkt med Knyckerts Anders.
Mm.
Nej, han hade bara sett, här är en person som jag är släkt med, men jag vet inte exakt hur.
Mm.
Och otroligt trevlig person boende i Uppsala som kontaktade mig. Och sen har de mailbombat mig med brand. Jag hade tillverkat en helt fullständig släktträd.
Mm.
Med mig, min pappa, min mamma, min farmor, farfar. Ända tillbaka till 1600-talet och wow. Mailat. Ja. Helt gratis.
Ja.
Och han, så sa han så här att vi är ju fyrmänningar.
Du har swag, Anders.
Ja, han är besatt av släkt.
Ja.
Vilket också förstärks av det att han är sambo med sin syssling.
Mm.
Så att han, det finns en annan person som i den här släktkedjan som jag också släkt med, och det är Jan-Olofs sambo slash syssling. Så att han har liksom han tycker att det är liksom häftigt att vara släkt.
Ja, sex.
Så att han vill ha sex med dem också.
Ja, det är ganska...
För det var ganska så här, fan, kan man verkligen vara ihop med sin syssling?
Det, man kan vara ihop med sin kusin också.
Kan man det?
Ja.
Jag tycker att det är jättekinky.
Ja, du kan tycka det, men med tanke på att det är ju så extremt få ändå som är tillsammans med sina kusiner, utom då kanske Kårböle och...
Kungahus, olika kungahus.
Ja, kungahus och glesbygd ju.
Ja.
Men det generella är ju att man inte är det.
Mm.
Så därför är ju liksom risken för inavel är ju extremt liten.
Mm.
Så det är inte, så vitt jag vet, och nu killar jag lite grann igen, så det är ju inte alls förbjudet att skaffa barn med sin kusin i Sverige.
Nej.
Och än mindre med sin syssling. Men jag förstår, det finns ju någonting som är lite konstigt med det ändå.
Ja, för mina ögon så är den här personen så besatt av just släktforskning. Mm. Så att för honom så förstärker det attraktionen att de också har släktband.
Mm.
Att de har gemensamma anfäder. Så att de kan liksom, när de släktforskar så kommer de att komma till en gemensam punkt. Där de två sammansmälter i en person bakåt så att säga.
Mm.
Och att de med tomhet ser mot på framtiden. När deras släktgrenar mer och mer kommer att gå isär liksom.
Fast det är ju, om de har gemensamma barn så kommer de ju liksom, deras gemensamma DNA fortsätta i all evighet på något sätt.
Precis, men nu är han så pass mycket äldre. Jag tror att de är ganska nyligen blivna sambos.
Okej.
Och han är någonstans i 70-årsåldern och hon är någonstans i 50-årsåldern. Mm. Om han är född 47 och hon är född 67.
Ja, men det är släktforskare man ska bli om man ska träffa yngre damer alltså uppenbarligen.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Men sen upptäckte en annan grej också, det slog mig. Och det är hur ointressant det.
Med släktforskning?
Ja.
Mm. Men var det inte lite kittlande när du fick reda på att du var så här typ så här 2% ganes?
Jo, det var jävligt. Nigerian. Det var ju fantastiskt.
Ja.
Men det är en DNA-toppsning. Men jag är jätteointresserad av att Jonasson i Jädraås församling född 1695 är släkt med mig i rakt nedstigande led, för det säger mig ingenting. Det är bara ett namn och en socken.
Mm.
Och det är, jag vet ju så mycket som att man påverkas ju ingenting av vad ens farfars farfars farfar växte upp.
Nej.
Om det inte var en kung.
Liksom. Mm. Men jag kan tycka att det finns lite grann samma svindel som man får när man, alltså när den kosmiska svindeln som man kan få. Mm. Antingen alltså när man funderar på över universums oändlighet eller sådana stora frågor. Att det finns någonting där med när man tänker tillbaks på att man härstammar från 1600-talet. Men det är ju inte direkt, stannar ju inte där, utan liksom det kommer fortsätter ju liksom ända bak till där liksom när något djur då liksom började utvecklas någonting som småningom blev någon slags apa som så småningom blev någon slags människa.
Där har du ju också en intressant brytpunkt. När liksom när gick det här från att vara en apa till en människa?
Mm.
Det är ju liksom ett glissando.
Mm.
Det är inte så att den här halvapan fick en människa, utan det har ju varit ett glissando.
Jag tror att det var någonstans liksom när apan för liksom en dag bara och nästa dag bara, fan, nu måste jag fan ha kaffe. Alltså.
Verkligen.
Du Anders, vi har pratat jättelänge nu.
Har vi det?
Vi ska runda av.
Jag drack precis upp min sista slurk 5,9 här.
Mm, perfekt.
Mm.
Så extremt väl. Men kanske kan göra så när vi spelar in podd.
Mm.
Att vi sitter med varsin starköl och så när starkölen är slut, då bara så här, då stänger vi av. Oavsett om vi är mitt i en mening.
Jätteroligt.
Men du, har någonting du vill plugga?
Vi ska göra uppesittarkväll, du och jag.
Just det. Och så, den behöver vi inte annonsera när den är, för vi kommer inte ha någon publik i år.
Nej, men
den kommer släppas, kan
vi
säga.
Vi har vi har fått upp en ganska rolig rimstuga. Där fick vi ju matprofilen Johanna Westman kommer sitta i rimstugan.
Vad roligt.
Och det innebär att vi måste ha era julklappsrim.
Ja, så mejla då vad ni ska ge bort i julklapp till era nära och kära till 4meter@yahoo.com. Yes. Så. Eller så kan ni gå in på vår Facebook-sida 4 meter och där kan ni också kontakta oss i meddelanden och så säger man ni vill ge bort julklapp och så rimmar vi på det helt enkelt.
Ja. Med det sagt så ha en trevlig arbetsvecka då.
Hej hej.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.